Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Trevlig sommardag på vårt hemliga fik.
Ja.
Ah, kaffe, solsken, inga måsar.
Hänger den här för lågt? Nej.
Nej, det blir nog
jag. Tala om min mikrofon.
Ja. Precis. Hur är läget med dig?
Det är bra, det är bra. Jag är pigg och alert.
Mm. Skönt.
Ja.
Ja.
Fast nu börjar ju ekonomiångesten komma igång ordentligt.
Ja, okej. Ja, du är egenföretagare så du måste, så det liksom kommer ingen lön.
Jag har inte fått något på flera månader så jag har levt på sparade pengar lite nu.
Ja, det är kass.
Ja, det är kass. Så nu måste jag skärpa till mig.
Ja.
Men det är ju också, allt är ju svindyrt.
Ja, men så är det. Det har blivit mycket dyrare. Mm. Men du kan ju, du får helt enkelt skriva lite grejer och höra av dig till olika tidningar och så
exakt.
Så här, men vad fan, jag har en skitbra idé om det här, det passar er.
Mm.
Och det tror jag funkar ganska bra. Det är så typ alla håller på.
Ja, visst. Ja. Precis, jag bara hatar tidningar, höll jag på att säga. Eller jag hatar journalistik.
Ja.
Men för jag brukar ju jobba med saker hur länge som helst naturligtvis om man skriver en roman. Så det är så.
Ja, man får inte göra det.
Nej, man får inte.
Det ska bara vara. Det är bättre att det blir färdigt och dåligt.
Ja, precis. Det är ju liksom tidningar eller tidningsmaterial. Det är ju en konsumtionsvara som man läser några minuter och sedan aldrig.
Nej,
konfronteras med igen liksom. Så man får inte ha så höga jävla krav på sig själv.
Men det där är svårt alltså. Man får att hitta den gränsen för när någonting är färdigt och att det ska ligga på rätt ställe i kvalitet. Det är så jävla svårt.
Mm.
Det är så jävla svårt. Jag vet inte hur man gör det riktigt liksom.
När är saker klara etc. Men när det gäller
så här, när övergår du från att bara vara slarvig till att vara där du ska vara.
Ja,
och när övergår du från där du ska vara till att det är för arbetat.
Mm.
Det är ju skitsvårt.
Ja, men det är ju också erfarenhet. Jag vet ju med recensioner och sådär. Där vet jag exakt.
Ja.
Ja, nu är jag klar efter en timme eller två.
Ja.
Men andra artiklar, jag har liksom ingen erfarenhet av att skriva det riktigt. Hade jag skrivit 50 eller 100 sådana så hade jag ju fått in det också liksom i. Ja, men nu kan jag skriva en essä till exempel.
Ja, precis.
Men jag har inte
man har en
där.
Form för det liksom. Men det är också svårt om man närmar sig lite klurigare idéer. Då är det ju också jävligt svårt för att ofta så är man ju helt bombad i början.
Mm.
Och sen efter ett tag när man har hållit på med den idén. Då är man lite mindre bombad. Och kanske har kommit på något som är lite halvnytt.
Mm.
Men man vet ju inte om det går för fort.
Nej, precis. Så då vill man inte göra bort sig i GP eller DN eller vad det nu kan vara.
Det läser jag ibland. Nu har jag inget bra exempel. Men jag läser ju sådana saker ibland som är bara så här. Någon som ska vara typ smart. Och så det enda man tänker är bara. Okej, men du säger exakt samma sak nu som typ David Hume eller Spinoza.
Ja.
Bara din idé är 300 år gammal.
Du har inte utvecklat
och du,
det här.
Nej, och du har inte liksom du har inte
för det kan
märkt
man,
det. Men då beror det kanske inte på att de är dumma i huvudet.
Nej, utan de är snabba på bollen där.
Ja.
För det kan man känna också ibland. Nej, men det här är potentiellt sett jävligt intressant. Men du kanske ska tänka några varv ytterligare. Men när man är en del är ju krönikörer mer eller mindre i tidningarna, då ja, det är klart, de har inte tid. Man har inte råd att sitta med en sån artikel i 3 månader eller ens i 1 månad, utan det är någonting man gör på några timmar. Och så.
Jag läste, nu ska jag inte säga, men jag läste en sån där krönika i tidningen Arbetaren.
Mm.
Och hon där, vad hon nu heter, Myra eller någonting.
Mm.
Då skriver hon lite sådär, gör sig rolig och pratar om incelmän och sånt.
Mm.
Och så inser jag efter att ha läst ett stycke att det är så här bara, ja men det här är 11 falska premisser, jättedålig analys. Och bara, alltså jag blev så trött.
Mm.
Men den typen av kröniker ska ju ofta vara så, lite lättsamt tal.
Mm.
Så det är ju mig det är fel på egentligen om man ska
bara. Ja, du har fel förväntningar.
Ja, men precis.
Ja.
För jag tänker bara, hur fan kan jag liksom, vad är det här liksom?
Mm.
Bara, för hon skrev att den här Andrew Tate som vi har pratat om. Mm. Att han och Jordan B. Peterson har liksom samma målgrupp på något sätt med de här, att de är incelhjältar eller någonting. Mm-hmm. Och då satt jag och tänkte bara, fan, jag tror inte Andrew Tate och Jordan B. Peterson har samma målgrupp alls. Nej. Jag tror det är helt olika. Så jag bara blev så här, då blir det väldigt propagandistiskt istället. Sådär. Mm. Ja, skitsamma, men jag reagerar, men det kanske ska vara det. Det kan, hon kanske skriver det.
Men det är klart.
Han ska skriva det här liksom.
Hon ska väl leva upp till de kraven som ställs på någon som skriver i Arbetaren då. Ja. Om det var Arbetaren. Aha. Men vilken är Andrew Tates målgrupp tror
du? Jag tror det är shit kids.
Ja, det är
för
lite
vem
så här
annars gillar typ en cool bil?
Kan det vara lite småkriminella ungdomar typ?
Ja, jag vet inte. Eller så är det bara en mediegrej. Att typ han är så lätt. Han är så lätt att kritisera så att man lyfter upp honom som den andra. Mm. Och så är det är. Mm. Så här, vad har han liksom? Är det intressant om någon 11-åring tycker att det är fräckt att han har 11 Lamborghinis som han har hyrt i smyg? Ja, men liksom...
Ja, men han... Ja, jag har väldigt lite begrepp om honom. Men har inte han verkligen åkt in nu för... typ trafficking.
Jo, men jag tror att hans business var att han och hans bror hade typ tjejer i något hus som hurrar ut sig på webcams eller någonting. Mm-hmm. Mm. Så att därav då är trafficking-anklagelserna då. Mm-hmm. Så det är ingen, inte så snygg business liksom.
Nej.
Eller?
Nej, men det är också jävligt sunkigt.
Då sitter han och röker cigarr och pratar om hur cool han är. Och så liksom är det så bara... Så är han med sin bror i Rumänien och har liksom någon slags internetbordell. Och han då målar man upp som att alla tycker om liksom.
Ja. Nej, men det, det kanske är jävligt få som följer honom.
Ja men precis. Jag kan inte förstå. Och så Jordan B. Peterson har ju också dåligt rykte av olika skäl. Men där, han har ju... Jag känner ju folk som är småbarnsföräldrar som tycker att det är lite bra ibland att lyssna på Ann och sådär. Mm. Liksom. Lite sådär rådgivande. Det är väldigt stor skillnad. Sådär, liksom. Sen blir ju också Jordan B. Peterson en hysterisk pillerkärring.
Nej, men det är ju.
Ja. Så liksom, man kan ju inte så här gå i god helt för honom heller. Liksom.
Nej, han är ju jävligt konstig. Ja. Han är ju knepig.
Om jag börjar tablettmissbruka Andreas och säga konstiga saker så får du liksom stoppa det.
Ja, då är det in på avgiftningen.
Ja, då låser du in mickarna. Ja. nu är det färdigt.
Nu är vi klara här.
Mm. Ja, för katten. Vad är det du sitter och läser på?
Jag har börjat sitta och... det började, jag satt och skrev lite fritt så där hemma häromdagen, så funderade på så kom jag på den här, jag kom ihåg att Jung hade skrivit om en dröm som han hade 1909.
Är det den han är i olika rum?
Ja, precis.
Ja, jag minns, ja, precis.
Och det är det ju då jag läser lite. Mm, mm. Drömmen var följande. Jag befann mig i ett för mig obekant hus med två våningar. Det var mitt hus. Jag var i den övre våningen. Det var ett slags boningsrum i vilket stod vackra gamla möbler i rokokostil. På väggarna hängde dyrbara gamla målningar. Jag förundrade mig över att detta skulle vara mitt hus och tänkte, inte illa. Men så följde det mig in att jag inte visste hur det såg ut i den nedre våningen. Jag gick ner för trappan och kom in i bottenvåningen. Där var allt mycket äldre och jag såg att denna del av huset härstammade från 1400 eller 1500-talet. Inredningen var medeltida och golven var av röd tegel. Allt var tämligen mörkt. Jag gick från det ena rummet till det andra och tänkte, nu måste jag verkligen utforska huset helt och hållet. Jag kom till en tung dörr som jag öppnade. Bakom den upptäckte jag en stentrappa som förde ner i källaren. Jag steg ned och befann mig i ett vackert och välvt, mycket ålderdomligt rum. Jag undersökte väggarna och upptäckte att mellan de vanliga stenblocken befann sig lager av tegelstenar. Murbruket innehåller också splitter av sådana. Därav förstod jag att murarna härstammade från romersk tid. Mitt intresse hade nu stegrats till det yttersta. Jag undersökte även golvet som bestod av stenplattor. I en av dem upptäckte jag en ring. Då drog jag i den och i den lyfte sig stenplattan och jag fann återigen en trappa. Där var smala trappsteg av sten som förde ner i djupet. Jag steg ned och kom in i en låg klipphåla. Tjock damm låg på golvet och däribland benknotor och sönderbrutna kärl, liksom rester av en primitiv kultur. Jag upptäckte två tydligen mycket gamla och halvt sönderfallna människoskallar. Därefter vaknade jag.
Mm.
Och det här var ju den här drömmen som Jung bråkade med Freud om. De skulle åka tillsammans på, med en båt över till USA, för Freud var ju, hade börjat bli riktigt berömd där.
Mm.
Och så berättade Jung drömmen för Freud. Och så sa Freud, nej men du önskar ju livet av två personer i din omgivning. och Jung var liksom sådär, han fattar ju inte alls den här, Freud fattar ju inte alls vad det här kan. Liksom. Men han var så beroende av Freud på den tiden. Liksom han, Freud var verkligen, var hans läromästare på sätt och vis. Så han liksom vågade inte... Han vågade inte ta den konflikten, så han sa jo, det är min svägerska och min fru då som jag antagligen vill.
Ah,
ja, så gonade då Freud och tyckte men det är, så är det ju, för du vill ju ha livet ur två personer. Men för Jung var ju det här någonting mer, något större. Han använde ju det här sen som en liksom... en ledbild eller som ett mönster för sina tankar om det kollektiva omedvetna.
Och, ja, om jag minns rätt så menar väl Jung att det här var som symboler för när han utvecklades intellektuellt. Liksom. Att han kom in i nya rum där liksom idéerna formades och så. Eller har jag fel?
Ja, nej, men han såg det som en slags modell, en bild av psyket. Liksom. Ja. Olika medvetandelägen. För i det övre våningen, där var det ju rokoko och där var han, det var hans boningsrum. Mm. Där var han bekväm och där var medvetandet väldigt starkt. Det här är mitt och det här är liksom, vad fint jag har det. Och sedan går han ner och så blir det mer och mer obekant ju längre man tränger ner i det omedvetna.
Ja, just det.
Och sedan under källaren så har källaren en källare.
Ja, just det.
Och där det är urtiden. Och där
tycker du Jung är trovärdig i den här beskrivningen? Alltså för mig så låter det som...
Att han har ljugit upp?
Nej, men det låter som när personer konfabulerar om drömmar. Mm. Att det är för koherent, att det är liksom, det är för mycket sådär, först händer det här, sen händer det här och sen händer det här.
Mm.
Alltså att man formar ju minnen av drömmar när man vaknar.
Mm.
Så liksom för mig så skulle jag ju säga att det här är en kombination av när Jung gör det här till en koherent berättelse. När han är vaken liksom. Jag vet inte om den här drömmen, hur sant det här är. Det är inte så här drömmar är.
Nej, det är en tillrättaläggelse.
Ja, men precis.
Det kan jag mycket väl tänka.
Det är liksom en litterär produkt, tänker jag.
Ja, men det kan det vara. Det kan vara en kombination av olika drömmar. Och Jung, jag tror att Jung är helt enkelt... både Freud och Jung var ju ganska... De kunde hitta på saker, tror jag, i väldigt hög grad. Och det har man ju också visat...
Showmans,
när man har...
liksom.
Ja, precis. Det har man ju också visat när man har undersökt vissa av deras tankegångar och sådär. Att nej, men det här var kanske inte riktigt sant då. Eller, det här har de... Här har de hittat på lite där och sådär. Så visst...
Jag tänker på... Och det här är en ganska konstig referens. Men jag tänker på, du vet, filmen There Will Be Blood.
Mm.
Han, huvudpersonen där, Daniel Plainview.
Mm.
Han är ju den här grova personen som bokstavligen talat är ett hål i början.
Mm.
Men så tvingas ju han att bli den här
pappa.
Försäljaren.
Mm.
Han tvingas att liksom... han tvingas att inte vara i sitt hål utan att han liksom ska sälja in sina I'm a oil man and I'm a family man och sådär. Alltså, och jag tror att det är det de här männen också tvingas till, att de tvingas på samma sätt som Daniel Plainview att bli den här säljaren.
Mm.
För det är det som böckerna är och det är det som föreläsningarna
är. Ja, precis. Att en karismatisk karaktär.
Ja, precis. Ja, nu ska jag berätta om min dröm.
Ja.
den är perfekt.
Ja. Och så har de så mycket auktoritet att det är ingen som ifrågasätter vad de säger. Nej. Men Jung, har du inte, det är ingen som skulle säga till Jung, ja, men du har ju hittat på det här lite sådär.
Nej.
Men här också i samma tidsperiod börjar Jung också fundera på också vad, det är en bisak, men han börjar också fundera på liksom, vad är det jag håller på med vetenskap och sådär, eller vad håller jag på med egentligen? Så är det ens inre röst och en kvinna i hans omgivning som är lite av en psykopat, en av hans klienter eller patienter eller som en, som säger, ah, men det är ju konst du håller på med.
Aha.
Det vill säga, det här är ju, det är ju fabler eller hittepå väldigt mycket. Det är något kreativt som egentligen inte har med vetenskap eller hans vetenskapliga roll att göra. Så liksom han förstår ju att han börjar glida in på områden som är mystikens och sådär. Så ja. Och har en konflikt där.
Men han är ju lustig där, för att om du frågar en hippie så säger de ju typ att Jung är väldigt mycket shaman.
Mm.
Men om du frågar någon som inte är hippie så är det ju tydligt att han är ju förankrad i biologin, och det kollektivt undermedvetna har ju en biologisk förklaring när man läser
Jung. Ja, visst.
Så jag menar, det beror lite på vem man frågar, vart han befinner sig.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Frågar man mig så säger jag bara, men det är helt självklart. Liksom. Det är kollektivt undermedvetna, det är biologiskt. Mm. Det är apor som är rädda för ormar.
Mm.
Det säger jag liksom. Men det är ju mitt sätt att läsa in det.
Mm.
Ja.
Men hur som helst, jag började tänka på liksom, huset. Det är ju väldigt tydligt, ja, huset som en symbol för psyket, och att man går ner, man går djupare och djupare ner, och då kommer man till liksom det som är liksom helt, det är innan historien liksom. Det är de här benknotorna och skärvor, för det är liksom det här magiska och konstiga. Och så börjar jag fundera på, ja, men liksom, det är en spännande bild av en slags av slottet och slottet som arketyp lite i berättelser. För jag kommer att tänka på Hogwarts i Harry Potter.
Mm.
Och där finns det också, det är liksom, alltså kommer jag tänka på det att, na, men det geniala med Harry Potter, det är inte Harry Potter själv.
Nej.
Utan det är liksom, det är den här idén om den här skolan, det här gamla slottet från 800-talet som har alla de här mystiska rummen, karaktärerna, troll, och det är en enhet, det är ett eget universum. Mm. Och det är väldigt spännande, för Harry Potter i den övre delen av slottet, eller Hogwarts, där har han sitt lilla rum och studentkorridoren, och där är han trygg. Och
där är det också ganska normalt.
Där är det ganska normalt, han kan sova ganska lugnt tror jag. Nu har jag inte läst böckerna, men jag har sett filmerna, och det ändå uttrycker någon slags trygghet i de här kända, bekanta rummen. Men när han går utanför, när han öppnar sin dörr och går ut i korridorer och sådär, så börjar ju saker skiftas. Det kan skiftas lite och rummen rör sig lite sådär.
Porträtt blir levande.
Porträtt blir levande.
Det finns en stor orm någonstans i källaren i någon film.
Precis, ja, precis. Så det liksom, och så är det, och så källaren kanske till och med har en källare även där. Det finns kryptor som är också så här urgamla, och där finns det någon basilisk eller en konstig ormja. Och det är liksom, så det här på något sätt, det är någonting som är väldigt kittlande med det här. Och det är det som jag tror är så charmigt med Ljungström, även om han bara hittat på det här. Det är väldigt, väldigt tydligt vad som händer när man rör sig genom den här historien, och det är översta våningen, bottenplanen, sedan källaren, sedan kryptan under källaren och sådär. Jag kommer att tänka på, det är liksom, det är ju bara fria associationer nu i och för sig, va? Så, men liksom även rollspelet, utvecklingen av rollspel och liksom rollspelsvärlden, kan de ha, kan Tolkien ha blivit influerad av Jung när han har byggt upp vissa världar?
Ja, eller enligt Jung så blir han påverkad av det kollektivt undermedvetna och beskriver liknande saker. Ja. Jung behövs ju inte om man tror på Jung.
Ja, nej, precis.
Eller hur man ska säga.
Ja, just det
alltså, man skulle kunna tänka sig att vissa riktningar är viktiga. om vi har på grund av evolutionen gått från något slags apdjur, så har vi ju så här självklara riktningar liksom. Mm. Att det är tryggare längre upp. Mm. Det är mer fara längre ner. Ja, alltså så den typen av saker sitter ju...
Ja, ormarna är den.
Ja, ja precis. Ja. Så det är den typen av saker som sitter väldigt djupt i oss som kanske påverkar. Sen om tolken har läst Jung, det har jag ingen aning om. Men jag tänker att det inte ens behövs. Mm. Att det blir där liksom. Det är där det känns sådär liksom. De här tornen som är väldigt viktiga i Sagan om ringen. Mm. Det är ju någonting där.
Mm. Ja, liksom. Det.
Varför är man så satans fascinerad av torn liksom? Mm. Jag vet ju vad Freud hade sagt, det tycker jag är bullshit. Mm. Men liksom det är ju någonting sådär. Mm. Det är ju alltid något jävla torn i de böckerna. Eller åtminstone 3-4 stycken. Mm. Jag vet inte, jag bara spekulerar också.
Jag tänkte också, om man tänker på Jungs dröm här, så är det ju, den är ju nästan formad, alltså strukturellt, som ett äventyr i ett bordsrollspel. Eller man skulle kunna se...
Ja, precis. Det är liksom Dungeons and Dragons.
Ja, precis. Går vidare. Dungeons and Dragons. Och så att det liksom är den rörelsen nedåt mot drakens... mot skatten, mot det liksom... Så den rörelsen finns ju också. Och det är liksom, man går genom korridorer och rum och det är liksom...
Längst in i grottan är ju draken liksom.
Ja.
Alltså i djupet är det vi ju hittar... Antingen i djupet av havet, där är leviatan. Liksom.
Ja,
eller i djupet av grottan är draken. Det är ju deras boning. Liksom. Mm. Och längst upp, där är vi. Mm. Försöker skydda oss. Liksom. Mm. Jag tror att de sakerna funkar hur bra som helst.
Mm.
Det är ju liksom...
Men det är det arketypiska. Det känns så jävla rimligt när man börjar fundera på arketyper. Och det arketypiska, hur man liksom...
Ja, men ibland är det bara logiskt. Om draken är längst ut i grottan, det går ju inte. Det är bara logiskt, eller hur?
Mm.
Det är ju liksom, det funkar ju inte.
Nej, det är klart. Ah, ja, men det är logiskt. Ja.
Och direkt i grottöppningen.
Alltså, draken är i foajén.
med en sån serveringshandduk över ena tassen. Över ena klon.
Ja, ah, precis. Ah. Nej, men jag tänkte också på andra... byggnader. Då kommer jag tänka på Star Trek.
Mm.
Och det är inte ett slott än. Det rymdskeppet är ju inte ett slott på sätt och vis med samma arketypiska roll. Men vad som händer där är ju att det kommer in magi hela tiden i skeppet som förstör saker. Ja. Eller som liksom gör att nej, men nu är han en zombie eller förtrollad och liksom sådär. Så det är liksom...
Någonting satt sig i vår plasma drive.
Ja, precis. Det är alltid någonting som infiltrerar det här tryggheten i det här rymdskeppet som är väldigt statiskt och cleant, va?
Ja. Men det är ju lite... Om man tillåter sig lite fantasi så är det ju ändå någonting med Enterprise och typ, vad heter det... Schloss Schweinsteig.
Neuschwanstein.
Ja. Alltså det är ju det här vita spretiga liksom. Det är ju ändå någon slags...
Lite tinnar och ton fast futuristiskt.
Ja, men jag säger, man får ha lite fantasi för den liknelsen. Liksom. Det är ju ändå någonting.
En borg och en rund cirkel framme liksom.
Och de har ju... Bryggan är ju högst upp i mitten. Den längst fram eller
något. Ja,
den är inte längst ner.
Nej. Den är högst upp. Ja.
Det spelar ingen roll i rymden. Rymden har ju ingen riktning.
Nej.
Egentligen. Sådana grejer får man ju liksom... man kan ju...
Men väldigt mycket utspelar ju sig i serien av kanske ekonomiska skäl i och för sig. Men det utspelar sig verkligen i skeppet, rymdskeppet.
Ja. Och det, ja, nej, men precis, det är ju deras borg liksom.
Mm,
jag ställer upp på det. Men jag tänkte också på det här med drömberättelser. Att när jag hör, jag har sagt det här innan, men när jag hör en drömberättelse som är trovärdig, då är den ofta märklig.
Mm.
Märkligare än vad man kan nästan tänka sig.
Mm.
Sådär, ja men ja, det var en mördare, men så, så var jag mördaren, fast det var inte jag, utan det var mördaren. Eller du vet, så att, det, mm. att identitet inte riktigt
men håller ihop. Men saker flyter. Och,
ja, liksom, precis, flyter. Ja, precis. Att det är sådär att ting och personer är olika saker samtidigt mm. och att det är märklig å. Det är inget bra mm. drama, det är det jag försöker säga.
Precis. Det är, ja, men det är ju det, därför, liksom. Det är därför Jungs dröm är opolitlig.
Ja,
eller han är opolitlig ja. Berättare kan man säga.
För men det är ju liksom Sundfeldts rakblad.
Ja.
Eller hur? För om det, någonting är en bra story så är det förmodligen inte sant.
Ja, för det är liksom det är för koherent och logiskt att översta våningen är rokoko och sedan ja. Så kommer vi ner till 1400-talet och sedan så kommer vi till Rom och sedan så kommer vi ner till uttiden.
Hade han skrivit att han inte visste hur han hade han skrivit till exempel så här och sen gick jag ner till det andra rummet men det var ingen trappa så jag vet inte hur jag kom ner. Mm. Den typen ja, av precis. Saker är riktiga ja. Drömmar. Ja. Sådär liksom.
Ja.
Att det först trodde jag rummet var jättelitet men så var det jättestort. Mm. Så när, läser jag det så tror jag på det.
Mm.
Men det är inte med där. Liksom.
Nej, så. Alltså är det inte så.
Ja, det vet jag ju inte. Det kan, men det är inte trovärdigt.
Nu har man ju hållit på med drömmar mer i litteratur och psykologi. Om han upplever att han hade den här drömmen 1909 så har det ju gått över 100 år sedan mm. dess. Man, liksom, man har väckt personer som har drömt och som ja, berättar om sina precis. Drömmar. Man har
80% negativt dröminnehåll
ja,
när precis. Man väcker upp folk.
Ja. Så kan det vara så att man vet. Man kanske inte vet om, mer om vad drömmar betyder naturligtvis. Men man vet, har en mer realistisk bild av vad drömmar är i återgivande och sådär.
Ja, alltså man vet väl lite mer. Men när det kommer till dröm och sömn så... Men nu har inte jag... Det tillhör inte mina expertområden. Men det jag har lärt mig när det kommer till dröm och sömn. Det är att man kan väldigt lite.
Mm.
Man liksom
mm.
har skitdålig koll.
Mm.
Man vet inte riktigt varför vi sover fortfarande.
Mm.
Liksom. Mm. Det är så här... ja.
Och man vet definitivt inte varför vi drömmer då?
Nej. Men man har vissa idéer. Mm. Det har gjorts försök med råttor som drömmer. Så man har tränat råttorna i en labyrint. Så att de springer i ett väldigt specifikt mönster.
Mm.
Och sen så... Mäter du av råttans hjärnaktivitet när den sover. Och då kan man se att råttan drömmer om hur den springer i den här labyrinten.
För man kan mappa över då den aktiviteten.
Ja, precis. Då kan man ju säga, då vet man ju liksom att bara, okej, aktivitet här på vänstersidan som styr höger tassar och så vidare. Mm, mm. Det här sker när den tar en kurva eller så. Jag vet inte exakt vad man gjorde. Men så den idén man fick därifrån. Det var ju att drömmarna hjälper till. Att konsolidera minnen säger man.
Mm-hmm.
Att drömmarna hjälper till att få det att minnas. Mm-hmm. Det som är viktigt liksom. Man sorterar ut massa grejer under dagen. Men det som är. Vad ska man säga. Det som har en. Känslomässig vikt.
Mm.
Det är viktigt att komma ihåg det. Det är därför du har fått känslosignaler på det.
Mm.
Då drömmer du om det för att det ska fastna i långtidsminnet.
Det är liksom. Ganska intressant då. För ja. Det, när jag satt och jobbade med det här igår och skrev ner lite tankegångar och sådär så drömde jag sen om naturligtvis ett hus som jag befann mig i på natten. Och då var det ju
sådär. Var det Jungs hus?
Nej, det var inte Jung. Men det hade varit coolt om jag drömde exakt som den här. Ja, det. Ja, det här är ju romarrike.
Ja.
Men då var det jag och min far bodde någonstans i något konstigt hus. Eller i en lägenhet högt upp i ett hus. Och så fanns det inget tak där. Och så var det någon byggjobbare där som liksom jag konfronterade. Ja, men det är eller hyresvärden och något. Nej, men det finns inget tak här, så du, du får ju sänka hyran då liksom.
Ja,
och så var det, nej men det, jag förstår det liksom. Ja, det, men ni får åka till, ni får åka på semester, så vi får reparera det här huset. Så,
jag drömmer ju ibland om att att mitt hem bara växer, att det finns fler rum.
Mm.
Och så är jag väldigt nöjd så här, innan jag vaknar. Det som jag upplever det är att, liksom, att jag har en sån fantastiskt stor våning. Liksom. Jag är så nöjd över mina 800 kvadratmeter typ.
Mm.
Så vaknar man och bara, ja, fast nu har jag har inte det.
Mm. Vaknar besviken och bitter.
Va, nu börjar dagen i besvikelse.
Men det är ju inte konstigt att man ofta drömmer om sitt bo egentligen.
Nej.
Det är ju ganska logiskt. Ja. Hoten mot boet.
Ja.
Drömmen om att det ska vara större.
Mm. Men det kan ju vara så att...
Hemliga rum.
Det kan ju vara så att vi har haft en väldigt stark drift tidigare om att just bygga bon. Liksom. Mm. Och att den driften... liksom pockar på medvetandet i drömmarna. Mm. Liksom. Du ska släppa massa pinnar och lägga en stor hög och bo under dem. Liksom. Typ som bävrar.
Ja, människan har ju varit en lägre djurform en gång.
Ja, precis.
Och det... Som kanske byggde bon. Ja. Grävde. Du grävde i marken.
Ja, det vet vi inte. Ja. Liksom. Men, men då, så här, vad är det som får... Vad är det som får olika enklare djur att, att börja släppa ihop massa jävla pinnar och skit?
Mm.
Det är en bra fråga liksom.
Mm.
Det är ju någonting.
Mm.
Det är ju liksom ett litet urverk som får det där att ticka igång liksom.
Ja, ja visst.
Det är ju kanske någonting sånt. Jag vet inte, det är spännande.
Ja.
Du vet ju vad man säger, att man aldrig ska prata om drömmar.
Ja,
folk
nej,
tycker
precis.
Att det är ointressant.
Ja, ja, men, ja, ja visst.
Men det är ju ens egna drömmar.
Ja, ens egna dröm.
Sen är det ju kanske lite bristfällig storytelling på folk man träffar också.
Mm.
Liksom, lite
det var en
så.
Snigel som blev en giraff.
Ja, det är för dåligt. Liksom.
Hämtade han, drack en cola. Satt han och
sen,
drack
kom,
cola.
Sen kom Jimmy. Och det är han, du vet, som Åke jobbade med på mitt förra jobb. Och sen kom... man bara, det är för dåligt drama. Ja. Ja, vad säger du Andreas? Det var ett trevligt litet samtal.
Mm.
Vi kanske inte ska dra ut på det.
Nej.
Nej.
Men, om inte du har något roligt att berätta.
Nej, jag kan berätta lite. Jag försökte läsa den här Förvillelser.
Mm.
Men jag upptäckte att det var en ungdomsbok.
Hjalmar Söderberg eller vad
som. Ja, precis. Och så inser jag att man nog ska läsa Dr. Glas, för det är den som folk tycker är mästerverket.
Mm-hmm.
Men jag kunde inte ta mig in i Förvillelser, för det är liksom, det känns... jag har ju lite svårt att läsa skönlitteratur överhuvudtaget, men... jag vet inte. Det var, jag kände som att det är en ungdomsbok.
Mm.
Och då funkar inte det riktigt för mig. Sen har jag läst massa svenska manus. Det kanske jag nämnde i förra avsnittet också. Och tycker att de är jättedåliga.
Filmmanus?
Filmmanus,
ja.
Konstiga dialoger och inte så bra skrivet.
Men svensk film kanske inte är så bra.
Nej, precis.
Jag har ju försökt, eller jag läser ju ibland svenska romaner.
Mm.
Eller försöker.
Mm.
Jag gör ett ärligt försök tycker jag. Men det är liksom... Det är ingenting på flera år som Nej. Jag har fastnat för.
Nej. Vad tror du det beror på? Oro.
Oro. Jag har mindre och mindre tolerans för pretensioner.
Ja.
Har jag att det är liksom en ton som...
När författaren ofta en själv kvinna. Försöker vara smart.
Ja, precis. Eller man har en ton som liksom... Hon kände bla bla bla. Det är lite som kanske när du läser ett filmmanus. Men det är liksom, det är någonting som... Det faller inte rätt.
Filmmanusen som jag läser, de är... Om jag ska försöka spela upp en scen så är de lite så här bara... Far, du glömde din hatt. Åh Anna, tack för att du kommer med hatten till. Alltså det är bara konstigt.
Det är som att onaturligt.
Ja, men de har kommit på, det är som att svensk film har kommit på ett eget språk. Mm. Och så accepterar alla det här språket i sin egen klubb. Mm. Och i den klubben är han som finansierar saker på SVT. Mm. Och i den klubben är han som finansierar saker på svensk film eller Svenska Filminstitutet. De tillhör en klubb där man har kommit överens om att det här, den här typen av dramaspråk är
okej.
Är okej. Ja. Och sen i den klubben finns också folk som konsumerar det här skräpet på Sveriges Television och på biograferna.
Det är korrupt.
Ja, men det är det. Det är en slags kreativ korruption som bara är märklig. Liksom. Mm. Man får nästan, för att märka vad det är jag pratar om, så måste man nog så där ta en riktigt lång paus från vad det är som jag har gjort. Inte av den anledningen, men av andra anledningar. Och så får man liksom komma tillbaks och ha ett utifrån perspektiv på det här. Mm. Och då märker man hur konstigt det är. Liksom. Mm. Skitkonstigt.
Det är något knepigt,
ja, det är
med svensk knäpp, film.
Liksom.
Jag läste ju Cyril Hellman, vår kompis. Mm. Gjorde ju en jävligt läsvärd och fin bok om Stefan Jarl.
Ja.
Och Stefan Jarl, det var ju han med, du vet, Kenta och Stoffe-filmerna. Vad fan heter de? Ett värdigt liv eller något. Ja, han har gjort flera filmer om just Kenta och Stoffe. Sedan har han gjort en massa andra filmer också. Men där beskriver han väldigt mycket också om det här svenska kultur, filmklimatet. Ja. Och Stig Larsson brukar ofta nämna, liksom, ja, men det, jag tror han har sagt rent ut att det är jävligt korrupt. För de som bestämmer, de träffas och äter typ surströmming eller vad det är, du vet, som är i små konservburkar. Ja. Så är de så jävla gamla och inlagda så att de bångnar nästan de här burkarna. Så sitter de och smaskar i sig det och har någon slags orge.
Det är som
orge.
Att äta bajs.
Ja, det är ju fruktansvärt äckligt.
Ja.
Sill. Jag gillar sill, men inte, liksom, inte det äckligaste. Det är det äckligaste som finns. De här.
Jag var på en tillställning där någon tyckte det var roligt att ta med surströmming.
Mm.
Och jag hotade den personen med stryk om inte de grejerna försvann. För att det luktade så att halva sällskapet höll på att spy. Så jag hotade att slå ner honom.
Det går,
du tar
inte
ut de här burkarna härifrån nu.
Slänger dem omedelbart.
Spö.
Fan. Ja, det var ju grymt.
Ja, men det var länge sedan i och för sig. Men jag är inte lika fräck idag. Men, står jag för.
En annan som har skrivit mycket om svensk filmpolitik och kultur. Det är Bo Widerberg.
Ja.
Nu är han död i och för sig. Men han reagerade ju redan på sin tid på 60-70-talet. Sådär. Det var som Ingmar Bergman hade ett så jävla stort inflytande.
Ja.
Så att han nästan förlamade svenskt filmklimat.
Ja, just det.
Det är ingen som vågade göra någonting eget. Utan då imiterade man Ingmar Bergman lite. Eller liksom, det var ingen som... Han hade så stor makt att han förlamade helt enkelt kulturen där.
Jag har ju Harry Scheins, någon sån, det gjordes ju en coffee table book om Harry Schein.
Ja, just det.
Den är ganska bra, jag har läst en hel del. Det var också så här en maktperson. Mm. Som, han hade ju i och för sig ambitionen att göra svensk film bättre. Mm. Han ville ju inte att vi bara skulle lägga pengar på massa Åsa, Nisse och skit. Så han hade ju en bra ambition. Mm. Men
en del bra kom väl ut av hans...
Ja, det är klart att det gjorde det, men det är också liksom lite sådär typiskt feltänk. Att så här, nu ska någon bestämma ännu mer för att det ska bli bra.
Mm.
Det kanske är precis tvärtom. Liksom. Mm. Jag ska inte hålla på och peta för mycket i det där. Liksom.
Mm.
Men så finns det vissa bra saker. Till exempel, jag hörde en kvinna på YouTube. Hon pratade om kortfilmer i USA.
Mm.
Och hon sa att det går nästan inte att göra intressanta, bra konstgrejer i USA. För det finns inga pengar.
Mm.
Men i andra länder, och då syftar hon ju på Sverige också.
Mm.
Där kan det ändå finnas budgetutrymme för att man har offentlig finansiering.
Mm.
Så då kommer det fram lite coola konstgrejer och sånt. Liksom. Mm. Så att typ när det är icke-kommersiella produkter så finns det inte i USA.
Mm.
enligt henne. Om det inte är gjort på typ en shoestring budget som de säger då liksom. Utan då är det Sverige. Då är det någon. Ja visst, får de en 500 000 för någon knäpp i det.
Europa kanske.
Ja, Europa. Ja. Så det är också, så man får liksom inte kasta ut bebisen med badvattnet här va?
Nej.
Det är både och.
Jag ska ju säga att jag har inte så jävla bra koll överhuvudtaget på filmer som görs heller. Ofta är jag så rädd att en svensk film ska suga så att jag kommer inte se den.
Nej, men vad fan, ska man titta på Uss Nöjens film om någon misslyckad semester?
Nej, men liksom, nej, det går inte.
Är det värt det? Är det, är det värt att göra det i sitt liv? Det är ju inte det.
Men där tänker jag nästan likadant som med tablå-tv. Att det, liksom, det här är dött. Det är ju en död, det är en död form som man bara försöker hålla liv i. Med liksom konstgjord andning. Då.
Ja.
Det är ju ytterligare en Åsa Nisse-film. Eller, liksom fast... Men då, man gör det liksom, ja, eller vi är nu tillbaka, är pappa trött eller vad fan de heter.
Men vi är väl tyvärr kanske tillbaks lite där då, att man gör Åsa Nisse-filmer igen.
Mm.
Men det är ju som sagt, vad jag vet inte, det är jävligt svårt det där med när det är våra gemensamma pengar som finansierar såna här saker. Jag vet inte vad liksom, för att inte göra någon underhållning, det är ju bara fascistiskt. Folk vill ju ha det. Folk kanske vill se Uss Nöjen. Men det får ju vara någon rätt nivå på det. Liksom. Film i Väst var ju med. Det var ju en delar av svensk finansiering i den här fina colombianska filmen som du och jag såg till.
Ja, just det.
Vad den nu hette. Nej, den var ju bra som fan. Så att,
ja, de är ju involverade även i vissa danska produktioner och sådär.
Ja.
The House That Jack Built. Har väl spelats in i Trollhättan.
Okej, ja. Jag vet inte, jag har dålig koll på det. Den var ju jävligt bra. Ja, nej, men man får väl tvinga sig att se lite mer svenska produktioner då.
Ja.
För att inte riskera att bli fördomsfull. Det är ju liksom, ja.
Men det är också det här, det känns som plågeri verkligen.
Ja. Men då kan man också lära sig någonting, för då kan man definiera för sig själv vad det är som inte är bra också.
Vad är det som gör att man att det är cringe? Det?
Varför fungerar inte det här liksom? Vad är det här liksom?
Ja, vi får ge oss det uppdrag helt. Ja, se några, tvinga oss att se några svenska filmer.
Ja, precis. Så här är en same som spelas av en man från Eritrea och sånt. är du inte sugen på det, Andreas?
Jo, verkligen.
Det är det man vaknar upp på morgonen och bara yes, det är det här liksom. Ja, på återhörande säger jag.
Yep.
Ja, ha det gott.
Hej.